Som ni kanske har märkt så är ju Johanna mammaledig till och med maj. Och för att ni då inte ska drömma mardrömmar om min ljuva stämma så har jag en trevlig nyhet att bjuda på. Min sparringpartner Moa kommer att köra podden tillsammans med mig fram till dess. Och i det här avsnittet så tänker jag mig att vi ska få lära känna Moa lite bättre. Hej Moa!
Hej Niklas!
Vem är Moa?
Ja, den eviga frågan. Väldigt kort så skulle jag säga att jag är en nyfiken och vetgirig småländska som brinner för att göra sparande lättbegripligt för alla där ute.
Det låter ju väldigt bra. Det låter ju som att du har landat på rätt ställe. Men då blir man ju också lite nyfiken på vad var det som gjorde att du hittade till det här intresset från första början?
Det är nog ett intresse skulle jag säga som har vuxit fram genom åren. Det började tror jag när jag började plugga nationalekonomi på universitetet och såg de här stora sambanden som och kopplingarna som finns mellan statsvetenskap och nationalekonomi. Som ju handlar om i grunden att allting hänger ihop. Och jag tog ju min examen kort efter att finanskrisen hade briserat och började jobba på Finansdepartementet då, den internationella avdelningen. Och just det här hur jag då kunde se hur en extremt komplicerad och giftig finansiell produkt som hade konstruerats på en finansiell aktörs skrivbord borta i USA, hur en sådan kunde få hela världsekonomin att tippa över och de följdeffekter som kom därav. Med, ja, men vi minns ju alla upploppen i Grekland, de politiska spänningarna, regeringar som föll runt om i Europa och de enorma åtstramningspaket och den följdeffekt som det fick på folken, vad det innebar. Så alla de där sambanden tror jag är det som har fått in mig på sparande. Det är ju extremt, extremt intressant och komplext.
Ja, här kan jag väl också säga att på en investerarresa för länge sedan så träffade jag Mireille Nadler på Credit Suisse. Innan hon började på Credit Suisse så var hon på Lehman Brothers och hon var den personen som var med och tryckte på knappen och skickade ut det här pressmeddelandet och sänkte världens portfölj. Så jag var ju såklart jättenyfiken på att hon skulle berätta mer om det här. Men hon tyckte inte att det var så roligt så hon sa hit men inte längre. Men finanskrisen, där var du klar med studien och tyckte att det här lockade och var intressant. Men vad har du gjort liksom från dess fram till, ja men precis innan du kom hit till Avanza?
Jo, men som jag varit inne på så har jag ju jobbat på Finansdepartementet och där har jag haft lite olika roller. Jag har både jobbat med internationell ekonomisk politik, men jag har också jobbat på den politiska sidan med ett statsråd där jag då har jobbat i bakgrunden med att ta fram anföranden och förbereda underlag och så vidare. Och dessutom så har jag jobbat med mer konkreta förhandlingar av finansmarknadsrättsakter. Det kanske inte alla lyssnare känner till där ute, men det är ju faktiskt så att den allra största delen av den reglering som finns på finansmarknaden kommer från EU. Och då ska det förhandlas och där var jag med och bidrog på ett litet hörn.
Underbart. Och det är ju också, det kommer vi säkert komma in på när vi har gäster i podden, men jag menar den politiska dimensionen är ju oerhört viktig. Inte minst när det kommer till bolag och trender som är starkt påverkade och påhejade av regulatoriska förändringar. Där har vi inte minst hållbarhetstemat, vilket är en enorm investeringspotential framåt. Men, kort utsvävning, vi insåg ju också under förra året att börsen ofta springer snabbare. Vi hade många bolag, lösningsbolag som steg enormt mycket för att sen bjuda på lite grann av en baksmälla kanske 2021. Vi får väl se vad 2022, 23, 24, 25 har att bjuda på så att säga. Men det blir ändå spännande här nu under en tid framöver att även få in den politiska dimensionen kanske lite mera och spaningar från maktens korridorer och hur det påverkar oss som investerare och vad vi behöver kunna och känna till. Men Moa, vad var det då som gjorde att du sökte dig till Avanza? Du bytte ju lite grann sida.
Ja, jag vet inte. Så skulle man kunna se det. Men jag tror inte att jag har ändrat mig så mycket vare sig i hur jag jobbar eller mina värderingar. Och det där var ju en väldigt viktig del i det. Jag ville ju gärna ha, jag har ju jobbat som sagt på Finansdepartementet. Jag har också varit en sväng i riksdagen och jag har jobbat på Finansinspektionen. Så jag har liksom täckt in hela den reglerande och tillsynssidan som finns. Och då ville jag ju såklart ha den sista pusselbiten på plats också, hur det är ute i verkligheten. Och då var det viktigt för mig att hitta en aktör som jobbade enligt de värderingar som jag tycker är det som man ska förhålla sig till helt enkelt på finansmarknaden. Och då var Avanza ett naturligt val. Vi håller ju inte på med rådgivning till exempel. Det skulle jag tycka kännas jättekonstigt att jobba hos en sån aktör givet den bakgrund som jag har och de problem som ju finns på rådgivningsmarknaden och som jag har jobbat mycket med att försöka ta itu med.
Just det, och då hos oss så försöker vi bygga smarta verktyg. Det här låter nästan som reklam, det är det inte. Men vi försöker ändå bygga smarta verktyg som gör att vi tror ju på våra kunder att man kan fatta smarta beslut själv. Sen är det här ett format där vi försöker hjälpa våra kunder, inspirera och motivera dem till ett bättre sparande. Men i och med att vi då inte har rådgivningen så blir man ju såklart nyfiken på hur ser ditt sparande ut?
Ja, det är framförallt viktigt åt fonder. Men jag har ju som sagt börjat lite grann med aktier. Jag har ju hållit mig borta från aktier under den tiden som jag jobbade statligt. För det finns ju en ganska stor risk att man hamnar i någon form av intressekonfliktsituation. Så att jag har hållit mig till fonder. Men nu när jag börjar på Avanza så öppnades ju möjligheten med aktier. Så det har jag börjat testa på lite grann. Mitt månadssparande, det sker ju fortfarande i fonder. Och då har jag ju använt mig av portföljgeneratorn som vi har på vår webbsida. När jag valde ut vilka fonder jag skulle ha. Och då gick jag ju framförallt på att de skulle vara billiga. Så mycket indexfonder, billiga sådana. Men sen har jag också en hel del aktier. Och då har jag framförallt satsat på företag som jag själv tycker om. Och jag gillar ju väldigt mycket att träna vid sidan av att jobba. Så jag kanske har en lite tung kan man säga i olika träningsklädsmärken kanske.
Ja, och där får man ju säga att ibland så springer din portfölj snabbt och ibland har en träningsvärk.
Exakt, ja, precis så. Jag har också, ska jag ju tillägga, jag försöker ju också leva efter det här att man ska sprida sina risker och köpa aktier från olika företag, men när jag just har gått på det här kulkontot så har jag lite grann satsat på det som är mina intressen. Sen har jag ju lite fler företag. Lite bolag som ger lite utdelning tycker jag är trevligt. Och lite företag som är lite mer ny karaktär som jag hoppas kan kunna växa framöver. Men att verkligen satsa på den typen av företag som jag själv känner till och som jag tror på.
Ha på ljudet 8:30 på morgonen så får du kaching-ljudet när det vankas utdelning. Väldigt trevligt. Vilka frågor ligger dig då varmast om hjärtat skulle du säga?
Ja, i mitt stora intresse för och kring sparande så har jag just stött på en hel del obalanser som finns där ute. Och framförallt så handlar det ju om en stor obalans mellan hur kvinnor och män sparar. Det här tycker jag är superintressant. För man skulle ju kunna avfärda det här med att kvinnor har lägre inkomst än vad män har. Men när vi tittar i vår data, vilket ju är fantastiskt att kunna göra, att ha den här tillgången till all den data som vi här på Avanza har, så kan jag ju se att spargapet är mer än dubbelt så stort som inkomstgapet. Så det är ju fler saker som får kvinnor överlag att hålla tillbaka i sitt sparande. Och vad det beror på och vad man kan göra åt det där är ju en fråga som verkligen engagerar mig och som jag hoppas att jag kan vara med att bringa klarhet över och få fler kvinnor att komma igång. Och det är ju just det där. Det kan ju låta enkelt och banalt att hålla på och tjata om de där 500 kronor i månaden när det gäller att bara komma igång. Men i grund och botten så handlar det ju om att ge en person nyckeln till frihet. Att kunna ge en person möjlighet att fullfölja sina drömmar. Det där är ju superviktigt och någonting som jag verkligen, verkligen tycker är viktigt som vi behöver jobba vidare med på alla plan.
Det låter bra, Moa. Det låter som att det finns en outtömd potential där. Det spelar ingen roll om det är en kvinna eller man. Alla behöver sparande för att må sina drömmar, mål och visioner här i livet. Och sen också att sparande ju faktiskt är framtida konsumtion. Det handlar ju inte heller om att vara rikast på kyrkogården. Någon gång får vi väl göra ett avsnitt om hur man spenderar sina pengar också.
Det ser jag fram emot, Niklas. Att du, jag kanske kan intervjua dig om det.
Ja, det jag får väl liksom förbereda med några år. Och sen kommer jag med någon form av klokskap i frågan. Moa, några sista välvalda ord till lyssnarna där ute?
För det första så vill jag säga att jag är jätteglad och stolt och hedrad över att få fylla Johannas plats här i podden under den period som hon är borta. Hon har ju gjort en enorm insats med att göra sparandet både enklare och roligare tillsammans med dig, Niklas. Jag tycker det ska bli jätteroligt.
Underbart. Jag höll på att säga att jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Fast då hade jag satt mig själv lite grann på höga hästar. Jag vill egentligen bara säga tack för de vänliga orden. Och också tack till dig som lyssnar på det här. Nu vet ni att ni inte kommer att behöva stå ut blott och enkom med mig under de här månaderna. I övermorgon torsdag så kommer det ett nytt avsnitt i vanlig ordning och då kommer vi också titta lite närmare på riskkapitalet och liksom en spännande värld bortom lyckta dörrar. Stort tack för att du lyssnade på det här.